En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det börjar med ett folkligt behov. Behovet alstrar en praxis, praxisen letar sin ideologin. Man kommer överens om att ja, helgon finns. Prästerna köper det också, vi börjar få kulter. Och i nästa skede så inser maktens män att det här använder vi också. På ett naturligt sätt börjar man då omforma den egna släktens viktigaste gestalter till hjälpare, postuma hjälpare efter sin död. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Med mig, Dick Harrison, som är professor i historia vid Lunds universitet och författare av historisk fack och skönlitteratur. Och välkomna till...
Också Katarina Harrison Lindberg som sitter mitt emot Dick och funderar över helgon som vi ska prata om idag. I Bibeln står det ingenting om helgon. Och enligt protestanter så är helgonkult, har det ingenting med kristendomen att göra. Man har inte helgon inom protestantismen. Och till och med inom dagens katolska kyrka så en del av de gamla helgonen som man vördade för, de har man liksom rensat ut. För man tänker det finns inget fog för dem, de har säkert aldrig existerat och de är antagligen bara sagofigurer. Det här är sånt som man känner till om man vet någonting om helgon skulle jag säga. Men,
och att de såg ut på ett speciella sätt och hade sina attribut stående.
Ja, precis. Är man lite high på helgon om man reser runt på, ja vi säger, kyrkor på Gotland eller någon annanstans i Europa för den delen.
Konstmuseer är bra ställen.
Ja, konstmuseer, precis, det är jättebra ställen. Så kan man ju se både målningar eller skulpturer av helgon och de har ju sina attribut. Ja, Sankt Lars har precis sitt halster,
för han grillades till döds.
Ja, precis. Och Sankta Katarina, hon har sitt svärd och sitt hjul eftersom hon blev halshuggen och steglad.
Ja, hon skulle väl, hjulet skulle döda henne först, men det gick inte och sen högg man huvudet av henne.
Ja.
Och så har vi den här nakne killen som är genombordad av pilar.
Sankt Sebastian.
Precis.
Och de här, de kan man lära sig ganska lätt ändå.
Men, Sankt Erasmus som fick sina tarmar utdragna, riktigt läbbigt.
Med tarmveven.
Precis, finns i Båstads kyrka.
Sånt här är ju jättehäftigt. Ja. Väldigt bra att resa runt med barn faktiskt. Nu låter det ju inte så barnvänligt, men...
Det är fantasiägande.
Det är fantasiägande och mustigt och förhållandevis lätt att lära sig. Men vad man kanske inte vet, det är hur det här uppkommer. Jesus pratade ju aldrig om några helgon och... Apostlarna pratar inte om helgon, så sen kommer de långt senare. Vad är det som händer egentligen?
Ja, den kristna kulturen är ju inte fix och färdig under fornkyrkans tid under antiken, utan den formas och utvecklas kontinuerligt. Och i takt med att de kristna blir allt fler under 100-200-talet, 300-talet, så får de fler behov, fler möjligheter att uttrycka sig, ställer fler frågor och lägger fler och fler pusselbitar till det här ursprungliga evangeliska. Det finns en intressant parallell här och det är ju klosterväsendet.
Jesus, som inte heller fanns från början.
Jesus pratade inget om kloster heller. Det finns inga belägg för att de äldsta kristna grupperna organiserade sig i munken under kloster, utan det är något som kommer ungefär 150-250 år senare. Eremiter som går ut i öknen för att finna någon sorts gudomlig sanning genom att leva ensamma där och försörja sig på vad som finns. De behöver träna och då behöver de träna genom att öva med likasinnade. Och på 200-300-talet vet vi att det formerades lite eremitskolor i Egypten inte minst och sen i Syrien under ledning av en fader, Abba, på arameiska, därav Abbott. Mm. Och de här skolorna, de blev sen mer och mer permanenta, för vissa tyckte att det är ju trevligt att umgås med likasinnade. Det kan vi göra livet ut. Vem behöver en öken när vi har en skola? Och de här blev de första klostren, och så småningom blev de välorganiserade. De fick klosterordnar med särskilda regler, och några hundra år senare så hade du klosterväsen med både munk och underkloster. Alltså sådana här utvecklingsprocesser är ganska naturliga i alla religiösa och politiska rörelser. Finns inte från början, men uppkommer efteråt när behoven dyker upp. Och vi vet ju vad klostren slutade som på medeltiden. De blev centra för boklig bildning, de fick matsal och sjukhus och gästrum, hantverkstäder, stall, begravningsplats och så vidare. Så från ingenting så fick du en hel värld av nya kulturella element inom kristenheten.
Okej, okay. Och du menar då att samma sak händer fast på helgonsidan. De fanns inte från början, men det dök upp ett behov av något skäl och sen började man ha dem.
Ja, och då gäller ju att finna behovet, och det kommer du säkert tycka det här är flummigt, för det här kan vi inte veta något om. Människors andliga behov, hur ska vi kunna dyrka oss ner till det här ursprungligen? Ja, vad är det helgon egentligen handlar om? Jo, det är helighet. Det är alltså folk, döda människor eller änglar för den delen, som inte är Gud själv, för kristendomen är monoteistisk, men som kan få del av den gudomliga kraften, alltså the force hade man sagt i George Lucas Stjärnornas krigsepos, som man som vanlig människa kan på något sätt få ta del av, kanalisera till. Ungefär som att det räcker inte med Gud. Alltså, visst, det finns, vi har monoteism idag, men vi behöver mer än det, och vi får inte kalla dem gudar, men det måste vara någon sorts mittemellanhjälpare. Det behovet verkar människor ha haft.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag tänker mig, jag kan ju ha fel här nu, men är det inte ändå så här att helgonen är någon sorts mellanhänder, skulle man kunna säga.
Du kan be till ett helgon, ja, så förväntas helgonet bli vidare till,
precis,
Gud.
Man vänder sig till helgonet. Helgonet i sig gör inte saker och ting, för det är bara Gud som kan göra. Men helgonet kan då prata med Gud och säga, den här personen har vänt sig till mig och den behöver bli frisk från sitt tarmvred. Skulle Gud, absolut, kunna fixa det? Och sen så tänker Gud, ja, självklart, när du frågar så snällt. Och så blir man helad från sitt tarmvred och så skänker man en gåva som tack för det.
Förutsättning för det här är att man är helt övertygad om att underverk och mirakler sker. Och där är man i äldre tid. För medeltidsmänniskorna var det här inte det minsta märkligt att det kunde ske häpnadsväckande mirakel. Det behövde man ingen bibel för att lära sig. Det ingick i förförståelse om hur världen fungerade. Och att det var skillnad på folk och folk. Att det fanns kraftkällor som kunde manipuleras, utnyttjas eller som man kunde be till för att det skulle hända något. Så hade man trott sedan urminnes tid. Nu är man kristen och då kan det bara vara den gudomliga kraften man kan använda. Men därifrån till att bara tro att det går via bön till Gud, det tror inte folk. Kraften finns överallt och då fungerar helgonen som just de här kraftgivande mellanhänderna. Och dessutom, jag menar, folk som har dött för sin tro, blivit martyrer, eller för den delen änglarna som heter för gudomliga budskap, folk som har varit heligare och viktigare, varför skulle de sluta vara heliga och viktiga bara för att de är döda? Är det inte så, tänker man, att de fyller en speciell position vid Guds sida? När Jesus uppsteg till Gud, skulle inte de här trosvittnena ha en funktion att fylla också? Börjar man prata på det här sättet, resonera så stiger det inte långt till tron att man kan tillbe Jungfru Maria, Petrus eller den här store, snälle, helande Georg i Mindrasien, så att de efter sin död kan lägga ett gott ord för oss hos Gud. Så här tycks det ha börjat och sen utvecklas det vidare och vidare och får kraft av sin tradition. Man sätter igång en social och religiös dynamik och då får vi helgonkult.
Ja, jag vet att när vi pratade om det här innan vi satte oss här så nämnde du också makt.
Ja, för det handlar ju om makt också. Du har ett maktlöst samhälle. När romarriket faller så saknas det stora viktiga maktkällor. Vi måste ha nya typer av herravälde. Och den som har den här typen av helighet får ju kraft och makt också. Som man på jorden försöker anpassa sig till på olika sätt och kanalisera till sig. Och det här syns när vi läser i dåtida skrifter, beskrivningar av hur städer ser ut till exempel. Då ligger det kraft och maktkällor runt omkring. På ett sätt som vi har svårt att tänka på idag, det låter lite som science fiction. Men de här maktkällorna, de förknippas väldigt ofta med helgon, heliga martyrer. Man trodde alltså att relikerna i sig kunde ha makt och kraft. Vi har ett exempel på ett frankiskt uppror där en nunna griper tag i en relik och går rakt ut på ett slagfält för hon tror att med den här reliken så ska hon betvinga sina fiender. Man trodde det. Om vi tittar på städer som Verona och Milano så har vi skriftliga belägg i form av bevarade dikter där man tror att de här relikerna och martyrer som är begravna runt städerna fungerade som någon sorts komponenter i osynliga murar där alltså riktiga syndare kunde inte träda in i städerna om de här relikerna var aktiverade. I Paulus Diakonus langobardiska historia skildras hur en del illgärningsmän blir blockerade av den här typen av kraft. Så makt och kraft, det hänger samman när man då skapar tron på sådana här helgon. Och det kan låta hur flummigt som helst för oss, men det dyker alltså upp i åtskilliga verk från den här tiden att folk verkligen trodde.
Ja, fast det är väl inte så konstigt att folk trodde på detta egentligen, och det var ju ingenting som man slutade med. Jag vet under när jag skrev min bok om nordiska sjuårskriget och Daniel Rantzau är och plundrar i Östergötland, så kommer ju hans trupper till Vadstena, klostret där, som ju fortfarande innehåller nunnor och som försöker värja sig med hjälp av reliker när plundrarna kommer in. Problemet var bara att de här som var där och plundrade, de var protestanter, de brydde sig inte ett dugg om att nunnorna lyfte upp sina reliker och försökte skydda sig med hjälp av det här, utan de gick in och plundrade ändå och snodde de här relikerna, vet, de lämnade över dem till Daniel Rantzau och sen lite raljerande nästan så här, så man, vad är det här för skräp? Och han benämnde det som att det var lite ben och krafs i någon påse. Så jag menar, de som tror ju verkligen på detta.
Och i det här maktvakuumet som inträdde i lokalsamhället efter att romarriket har fallit samman, så kom bevisligen de här helgonkulterna och de som kontrollerade dem och fyllde en sån här stark maktägande kraftfunktion. Man trodde man kunde kanalisera gudomlig kraft till sig. Och det här syns väldigt tydligt när vi tittar på 600- och 700-talen, till exempel i Frankrike. För då har man i de här stormanetterna, karolinger, merovinger och andra, blivit intresserad av att se till att få in den här helgonmakten i den egna familjen. Tidigare så hade helgonen, det hade varit dels gamla apostlar eller martyrer eller asketiska eremiter. Nu börjar man få till helgon som har grundat ett kloster, till exempel om mostern grundar ett så ser man till att hon vördas efter sin död. Eller om man har haft någon biskop i släkten, då ser man till att det skrivs en krönika om honom och så blir han vördad. Alltså så att man i den egna familjen får lite av den här gudomliga makten knuten till sig och till speciella platser. Och det här alstrar massor av helgonbiografier som nästan ingen läser. Men det finns alltså hyllmeter bevarade på latin från Frankrike, Italien, England, Tyskland om sådana här människor av kött och blod som efter sin död tror man blir släktens och rikets välgörare. Och då har man gått ganska långt från att man spekulerar om det finns gudomliga medhjälpare till att tro på det här stenhårt och länka det till den egna släktens lycka.
Där verkar det ju också som att det finns en poäng med att ha ett helgon i den egna familjen, att det är någon typ av bra att ha helt enkelt. Ett paradexempel på den här utvecklingen är en helt komplex av kulter som knöts till den mest berömda av alla västeuropeiska familjer under tidig medeltid, den karolingiska dynastin, den som vi pratade om, Karl den Store, hans släkt. Karolingerna skaffade sig under årens lopp egna släktkloster och helgon inom den egna familjekretsen. Och dessutom ett berömt historieverk om vad man ansåg vara den egna släktens biskopar av Metz, skrivet av Paulus Diakonus, som jag vet du har nämnt tidigare.
Man headhuntar alltså dåtidens främst historisk skribent.
Precis.
För att hölja släkten.
Det här skrevs under andra hälften av 700-talet. En särskilt intressant underavdelning av de här stormannehelgonen utgörs av de helgon som är knutna direkt till kungar och just dynastier och riken som det här är ett exempel på. Det mest berömda exemplet stammar från högmedeltiden. Det är kulten av Sankt Dionysius på franska, Saint-Denis, Paris första biskop i det kapetingiska Frankrike. Klostret i Saint-Denis, det ligger norr om Paris.
Man kan lätt ta tunnelbanan
dit. Ja, man kan ta tunnelbanan dit, det är jättefint. Där ligger
Le Metro.
Ja, och där finns det massor med kungagravar.
Ja, eller det har funnits. Franska revolutionen gjorde slavsylt av innehållet.
Jo, men de har ju byggt upp det igen. Så det är väldigt häftigt att komma dit för att det finns någonting att besöka även om det inte är så gammalt som man tror att det är.
Och genom att då identifiera sin kallelse med helgonets uppgifter så kunde den franske kungen hävda sin position som folkets beskyddare. Alltså någon sorts nationalhelgon.
Det här är ju häftigt.
Ja,
men det här är någonting annat än att folk spontant vänder sig till individer som de uppfattar som heliga. Det här är ju mycket mer, här kan man ju prata om makt. Att personer med makt för att befästa den och inte bara spela på det världsliga planet utan även liksom få någon sorts kontakt med Gud ser till att lobba in helgon.
Ja, men det börjar med folk. Det börjar med ett folkligt behov. Behovet alstrar en praxis. Praxisen letar sin ideologin. Man kommer överens om att helgon finns. Prästerna köper det också. Vi börjar få kulter. Och i nästa skede så inser maktens män att det här använder vi också. På ett naturligt sätt börjar man då omforma den egna släktens viktigaste gestalter till hjälpare, postuma hjälpare efter sin död. Det här tar ju hundratals år. Men resultatet är att vi får en väldigt brokig flora av allt ifrån folkliga martyrer som man minns till kallt kalkylerande kungar och drottningar som vill ha in mostern i helgonskaran för att kanalisera makten till sig själva. Så här börjar man då under tidig medeltid allt multiplicera antalet helgon mer och mer och mer. Jag har nämnt då Saint-Denis och så vidare, då ett annat sånt där franskt helgon är Sankt Martin, som är jättekänd, Mårten på skånska. Han ska då ha levt i dagens Ungern från början. Hans far ska ha varit officer i romerska armén och Martin var då tvungen att följa honom i spåret som soldat. Sen i 18-årsåldern möter Martin en tiggare som han ska ha hjälpt genom att dela sin egen mantel i två och ge hälften åt tiggaren. Det visar sig sen, för han fick en uppenbarelse på natten, att tiggaren hade varit Jesus. Martin som nu fick tillbaka Jesus halva plagget, han lät genast döpa sig, blev kristen, lämnade armén, missionerade i Gallien, blev biskop i Tor, högst motvilligt, för nej, han vill inte bli biskop, men han avslöjades av kacklande yes.
Oh.
Precis, och därefter för att hedra honom på hans festdag så äter man gås. Mårtengås. Och i hans helgonbiografi, som han skriver ihop ganska kort tid efter hans död, så blir han ett av Frankrikes skyddshelgon. Som exkurs kan man säga att mantel på latin heter pallium. Att göra som Martin, skänka en mantel till en svag och sjuk människa för att vårda denna. Det är det vi kallar palliativ vård.
Så
helgonen gav alltså upphov till, i Martins fall, palliativ vård och mårtengås. Martin började alltså som lokalt skyddshelgon, biskop som han trodde fortsatte vara snäll efter sin död, för att därefter ta som hand av biskopen av franska kungamakten, precis som Sankt Dionysius. På Pyreneiska halvön, Sankt Vincent, så har vi Sankt Remigius, Sankt Hilarius och så vidare då. Så helgonen kan få olika funktioner beroende på hur maktens män vill utnyttja dem.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sen har vi Sankt Patrick.
Ja, det går inte att undvika. Nej. Nu. Irlands skyddshelgon.
Ja, han firas ju i princip inte i Sverige.
Ja, men det är eländare i förskingringen firas i hela världen.
Ja, de gör det. Så att även om man är inte nödvändigtvis i Irland så märks det av när Sankt Patrick firas, för då blir det gröna färger och lajbans. Så fort det finns irländare i närheten. Han skrev faktiskt sin egen självbiografi.
Som alltså inte en helgonförklaring över sig själv.
Mm. Utan. Han är det enda offer för folkvandringstidens plundringståg som efter att ha tillfångatagits, sålt som slav och återvunnit friheten även förmådde efterlämna en självbiografisk bekännelse om sina egna upplevelser. Han var inte jättenoga med tidsangivelser och exakt var saker och ting hände. Så att,
det visste ju han, det behövde han inte berätta.
Precis, det visste han, så det behövde han inte berätta. Men vi får i alla fall veta att hans pappa, han heter Calpurnius, han var en högt uppsatt man i hemma. Han bodde någonstans i Britannien. Samt att han fungerade som diakon inom kyrkan. Familjen hade en jordegendom och tjänare och tjänarinnor, så de var inte fattiga. Men i övrigt så vet vi inte exakt var hans hem låg faktiskt. Men när han var 15-16 år så kidnappades han av iriska rövare och fördes som slav över Irländska sjön. Man kan väl tänka sig att det i alla fall låg nära kusten då, hans hemort.
Ja, man har gissat på Carlisle eller Bristol, alltså, men ingen vet. Det finns en Bannabentabernie, brukar man säga att stan heter, men vet inte var den låg.
Under tiden på Irland så sökte han tröst i sin kristna tro och en natt så fick han en gudomlig uppenbarelse. Och den uppenbarelsen sa att ja, du kommer att återse Britannien, du kommer att komma hem. Så han flydde, stärkt av detta och upplevde äventyr, men till slut så kom han faktiskt hem igen. Och allt väl. Men några år hemma vid så mottog han ännu en vision av en budbärare som hette Victoricus, som bönföll honom i den här visionen att han skulle resa tillbaka till Irland. Så Patrick lyssnade på Victoricus och for frivilligt över till ön där han tidigare varit fången och började sprida kristendomen bland hedningarna där. Och om man ska lita på vad han själv skriver så var han tvungen att söka skydd hos lokala kungar och ja, viktiga personer så att han skulle klara sig. Så att det verkar inte som att han lyckades kristna hela ön, men han gjorde väl vad han kunde. Och så småningom så blev ju Irland kristet och då har man uppfattat att han var ju faktiskt där först och försökte med detta, så därför har han blivit viktig.
En pionjärinsats.
En pionjärinsats gjorde han.
Ja, det intressanta här är att vi har alltså facit. Vi vet att Patrick har existerat. Vi vet att han var slav, kom tillbaka, missionerade och så hamnade han i juridiskt trubbel efter ett tag och då fick han ett skäl att skriva den här biografin för att förklara sig. Och sen efteråt, långt senare, så lyfter man upp det här så att några på Irland fann skäl till att göra om honom till helgon. Och då lägger man till en massa saker, som att han ska ha stått på ett högt berg och bannlyst alla ormar från landet till exempel. Så precis som med hjältesagor så kan det finnas korn av sanning. I Patricks fall så vet vi exakt vad eftersom han har skrivit. Så på så sätt utvecklas helgonkulten och blir alltså spridd åt alla sociala skikt. Hela vägen upp till kungarna. Och det saknar ju inte exempel på kungar som efterlevande har sett till att göra till helgon efteråt. Engelsmän har gått om dem. Sankt Oswald av Northumbria, Sankt Oswin av Derry, Edmund av East Anglia som blev helgon efter att danskarna dödat honom, Sankt Edvard Martyren, norrmännen fick på 1000-talet, Sankt Olav, danskarna får Knut den Helige och så vidare och så vidare. Och det här kan vi hålla på med väldigt länge in i medeltiden. Saint Louis i Frankrike, Henrik den andra av Tyskland och så vidare. Drottningar kan också bli helgon om familjen planerade mycket väl. Mm. Jag har ju mitt favoritexempel som jag använder i mina gruppövningar på universitetet, Sankta Balthild. Som då, det är ett väldigt välplanerat helgonskap. Balthild var också slav. Hon tas som trafficking offer skulle vi säga idag. Rövas från England, hamnar i tjänst, slavinnetjänst hos en storman som heter Erginwald, blir sen plockad av kungen i norra Frankrike som först har henne som älskarinna och sen gifter sig med henne och sen när kungen dör, ja då är Balthild från att ha varit slavinna plötsligt förmyndare för kungliga prinsar, använder sin nätverksmakt till att undanröja hot. Hon lär ha dödat 9 biskopar, grundar egna kloster som maktbaser och lyckas i cirka 6 år utöva mycket personlig makt i en stor del av Västeuropa. Sen stöttas hon, gissningsvis av någon av sönerna och andra stormän som vill bestämma själva, interneras i ett kloster där hon fyller en ny funktion som den fromma enkedrottningen. Och efter hennes död omkring 680 börjar hon vördas som helgon. Och att vi vet att det här var planerat är för att vi har en biografi om henne bevarad som tycks ha skrivits av en nunna i klostret kort tid efter hennes död. Så här ville familjen ha kvar henne, utnyttja henne permanent och det görs fortfarande. Sankta Balthilda i romerska katolska kyrkan.
Men jag tänker att de här, hon och de här andra kungliga helgonen, de var väldigt mycket familjeprojekt. Det var inga folkliga... Så här, det var inte jättestort bland vanliga människor att uppmärksamma de här personerna. Det var inget starkt folkligt stöd för dem.
Nej, det här är ju snarast kunglighet och stormen som utnyttjar folkliga och andliga behov som finns till att kapitalisera på det. Nu finns det helgonkult, då ska vi se till att bli en del av det. Muta in en del av detta för oss. Vi kan också se att en hel del helgon förändras.
Ja,
De militariseras ganska mycket och blir tuffa till sig när man känner att man behöver ha krigiska helgon.
Ja, allt eftersom tiden går, för det kan man ju säga att från början, kristendomen var ju väldigt pacifistisk från början, men när samhället utvecklas och så småningom så kan helgon faktiskt, också ha en militär bakgrund. Vi har till exempel Sankt Mauritius.
Som var en väldigt pacifistisk soldat som vägrade kriga.
Ja, men som hade då en militär bakgrund. Vi har Martin, han med manteln, som också hade en militär historia. Och sen har vi Sankt Georg, som han led martyrdöden, tror man, någon gång under andra hälften av 200-talet. Och omvandlades från att ha tillbetts som en sån här allmän medlare mellan människor och Gud till att dyrkas som helig krigare. Och den här förändringen av hans historia, den sker från 320-talet, då dyker Jesuskulten upp i Syrien, till 500- och 600-talet. Så det är en 100-åriga historia här.
Och till slut har vi Sankt Göran.
Och till slut så har vi Sankt Göran med draken, alltså den här riddaren som med svärd i hand räddar jungfrun.
Ja, det här är ju alltså jättefascinerande. Sankt Georg från början, det är en läkare någonstans i Främre Orienten som folk ber till för att de blir förkylda eller har brutit benet eller något annat. Och sen inom loppet av några hundra år så utnyttjar man hans kändiskap till att göra om honom till en tapper riddare med lans som rider ut och dödar drakar och hjälper flickor.
Väldigt speciellt.
Och det har ju ingenting med vart annat att göra, men Georg gick hem i stugorna och då kan han fylla fler funktioner. Han kan militariseras. När samhället förändras, då vill man ha den där drakdödaren. Mm. Kyrkan försöker alltså muta in folks tro på det övernaturliga. Och det här kan vi se flera andra belysande exempel på. Jag kan ta ett, biskop Gregorius av Langres till exempel, som ingen har talat om idag. Han konfronterade på 500-talet en kult av en grav utanför Dijon i Bourgogne i Frankrike. Alltså folk värdade en grav som helig. Han uppfattade det som hednisk vidskepelse och försökte utrota det. Nu kommer jag hit, nu är kristendomen kommen, ni ska sluta tillbe den här graven. Och det gick inte, han misslyckades för folk var så envetna på att det här är heligt och viktigt. Ja, då får han i en dröm veta. Han får en vision. Gregorius, du ska upphöra med det här, ty här vilar den heliga martyren Benignus. Sankt Benignus betyder Sankt Välvillig. Och då säger han, Gregorius, jag har haft fel. Det här, ni gör helt rätt som vördar den, men ni vördar fel sak. Det här är en helig martyr, det är en helgongrav. Och så låter man bygga en kyrka och så ser man till att ta över den här kultplatsen. Så helgonkulten fungerar också som ett sätt för kyrkan att alltså, ta över, förklara, sprida sig där det möter mycket stort folkligt motstånd. Gamla hedniska gudomligheter, najader och annat kan omtolkas som helgon om det enda chansen att vinna över folket.
Och då är den här Sankt Benignus, han är ju en helt påhittad individ.
Ja, jag tror att Gregorius hittade på honom själv.
Ja, precis. Men ett bra sätt om man inte kan utrota den gamla religionen att helt enkelt säga, visst, fortsätt här, men nu sätter vi den här statyn här istället och så får ni komma hit och fortsätta vörda. Sådana här exempel finns det ju jättemånga.
Ofta väldigt fängslande och spännande med massa mord och action och gott om intriger som gör det väldigt roligt att borra sig ner i ordentligt. Vi har den här historien från Saint Maurice i nuvarande Schweiz.
Ja, Saint Maurice det ligger mellan Montreux och Martigny. Inte långt från där Övre Rån rinner ut i Genèvesjön.
Ja, det är bergigt och vattnigt, det är fransktalande Schweiz.
Precis, så det finns gott om källor där. Och källor har väl liksom alltid attraherat människor. Och man har hittat en bronsåldersgrav och en förkristen helgedom från romersk tid på den här platsen. Så den här helgedomen den byggdes kring en av de här källorna. Och antagligen så har man vördat najader där, källnymferna.
Allt annat än kristet.
Ja, så dit sökte sig väl rimligen då sjuka människor och önskade bot. Men när kristendomen växte sig stark på 300- och 400-talet så ville den ju liksom knyta de här läkartraditionerna och kulterna till sig. Det gick ju bra, Jesus hade också gjort sig känd för att bota sjuka, så det var ju ingen stor förändring egentligen. Så den här platsen den övergick från att ha varit en najadkultplats till att bli ett lokalt centrum för kristen tro istället. Och så tar man bara över det här helt enkelt.
Och sen hittar man då Sankt Mauritius. Maurice, ja. Hans reliker då tror man sig ha hittat bredvid. Och då har man ytterligare ett skäl till att stärka kulten. Och biskopen samlar ihop reliker, bygger ett litet kapell och allt fler pilgrimer kommer. Asketiska eremiter slår sig ner dit och den här platsen Agon som det heter, den får då associeras med förmågan att man kan kurera till exempel febersjukdomar. Och i det här läget så väljer den burgundiske prinsen Sigismund att grunda ett kloster i Agon år 515. Det var då intressant för honom militärt, det var strategiskt läge, men han vägleddes också av biskoparna. Sigismund dödas år 523, faller offer för ett frankiskt angrepp. Och i en by nära Orléans så lät frankekungen Chlodomer döda hela den här kungafamiljen och kasta liken i en brunn där de blev liggande ända tills de förs tillbaka till Agon och begravs i en kyrka. Sigismund har då valt att satsa på den här heliga platsen. Han har gynnat den. Nu har han själv blivit dödad. Hans egen kropp finns där. Och då får han nästan så att hans kropp får del av heligheten. Han blev själv omtolkad som en martyr. Han blev därmed Sankt Sigismund just för att han hamnade i Agon. Han får också någon sorts helgonvibbar att han skulle kunna bota febersjukdomar. Sigismund från att han var en vanlig kung blev därmed ett helgon. Hans kult spreds över stora delar av Europa. Han börjar sjunga Sigismund-mässor. Hans namn sprids till Italien och Tyskland. Och därför så blir Sigismund ett namn som till slut även dyker upp i svenska rentlängden. Så skapar du en helgonkult, får du idén att här förekommer det andlig kraft, så om du själv associerar den till den och sen helst du en våldsam död, så kan du bli helgon också. Och det här ger konsekvenser till och med på namnfloran i hela världen.
Ja, det var ju intressant det här med Sigismund måste jag säga. Men det är en sak som jag känner att vi har missat lite grann här. För att vi har kanske snuddat lite grann vid det med apostlarna och sådär. Men det finns ju trots allt personer i Bibeln som också i efterhand har blivit någon sorts helgon.
Som har omtolkats och omskrivits under epoken också.
De var inte helgon på den tiden men man har sen vidareutvecklat dem.
Ja, jag brukade ofta ta Maria Magdalena som exempel, som genomgår en total personlighetsförändring när hon blir någon sorts ritualiserat medeltida helgon. För läser man om Maria från Magdala i Nya Testamentet, då är det uppenbarligen en medelålders kvinna. Hon är i alla fall äldst av Jesu kvinnliga lärjungar, för hennes namn nämns först enligt ansiennitetsprincipen. Hon har en massa respekt med sig, det är hon som får börja predika uppståndelsen och alla tycks ha uppfattat henne som en mäktig individ från kyrkan. Så ser man henne inte under medeltiden. Och det beror på att hennes status inom kristenheten, hennes helgonskap förändras fullständigt på 400-, 500- och 600-talet. Hon går från att ha varit den här mäktiga kyrkomodern till att bli en ung, lyxmedveten, sexuellt intresserad botgörerska som är medveten om hur syndfull hon är och som därför måste genomgå en mängd prövningar och som till slut blir den här Sankta Maria Magdalena som vi ser avbildad i snygga kläder på alla målningarna. Omvandlingen från kyrkomoder till botfärdig prostituerad tog några hundra år. Men vi möter den uttryckligen i en predikan på 590-talet där påven Gregorius den store säger att ja, den här och den här och den här kvinnan i Nya Testamentet, vi tror att de är samma person. Och det är säkert Maria Magdalena som är allt det här. Och då får hon den här helgonkulten som gör henne jättepopulär just för att hon är så syndig i den. För den kan alla känna igen sig i.
Ja, och precis som du nämnde här, när man ser avbildningar på henne, hon är ju ofta väldigt lätt att känna igen.
Det är hon som är snyggast
klädd. Det är hon som, precis. Hon har vackrast kläder, tjusigast hår, ser pråligast ut jämt och ständigt. Och det här ska hon ju förstås ångra sen väldigt mycket, att hon
Ja, det kan dra ut jättemycket på hur hon ska ångra allt det här. Då kan hon sitta 30 år i en grotta utan att äta, så att änglarna tycker synd om henne, plockar upp henne i molnen så att hon får något så himmelsk näring och sen ner igen. Faktum att hon lade alla pengarna på kläder, ja, då ångrar hon det genom att inte ha några kläder alls utan låta håret växa.
Och det tycker man också om att avbilda?
Om man gör det. Är ju, konstnärerna kan ju blomma ut i en massa långa hår som man låter omsluta henne. Donatello har gjort en fantastisk utmärglad Maria Magdalena i Domkyrkomuseet i Florens. Så varje ny sån här helgonförändring sätter ju den kreativa fantasin i rörelse. Och här går ingen säker. Alltså Maria från Magdala, en central gestalt i Nya Testamentet, hon går inte säker på att omvandlas. Och det innebär att Jesu lärjungar, de kan få alla möjliga hiskliga helgonberättelser om sig själva också. Hur Sankt Filippus kommer till Uppsala och döda drakar till exempel. Det gick hem i stugorna i Sverige. Så att när man väl har börjat med att skapa de här helgonen och börjat skriva om dem, så får vi en litterär flora av äventyrshistorier som ingen hade funderat på från början.
Ja, och det är ofta bra historier.
Ja, men som gör att vi kan komma medeltidsmänniskans fantasi kusligt nära. Ja, helgonkulten, för att då sammanfatta, det är alltså en av den här epokens, den tidiga medeltidens, stora och konstnärligt betydande nyskapelser. Under sen hela övriga medeltiden så skulle man upphöja mängder av personer till helgon, inklusive Karl den Store, med svårligen överskattade konsekvenser för mentalitets- och kulturhistoria. Och så sker än idag. Faktum är att under de senaste decennierna så har påvarna närmast satt i system att helgon förklarar allt fler människor. Dock utan att vi berättar sagor om dem efteråt.
Nej, det stämmer.
Ja. Men nu har vi uppehållit oss väldigt länge i poddarna vid den här europeiska tidiga medeltidens olika nivåer på jorden och i himlen. Ska vi ta steget ut till omvärlden nästa gång? Åtminstone till Spanien.
Ja, alltså det blir ju inte mycket till omvärld. Men
det har varit mycket Nordeuropa.
Ja, vi ska studera det muslimska Spanien blir nästa avsnitt.
Ja, vi ska till Spanien nästa gång och träffa muslimerna och Cordova. Och hela den värld som Karl den Store förgäves försökte erövra 1778.
Ja, det blir spännande.
Expansion. Vi hörs då.
Tack och hej!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.